Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, kom och var med oss idag både med dina varningar och med din tröst. Hjälp oss att inte försumma den tid när du söker oss. Amen. Att få besök kan vara väldigt trevligt. När kära släktingar eller mycket goda vänner hälsar på en fest. Man vill bjuda på det bästa man har. Man blir uppdaterad med familjehändelser och minns kanske trevliga saker som man har haft gemensamt. Men besök kan också kännas ansträngande. Vad ska jag bjuda på? Vi måste städa och snygga till vårt hus. Ett besök kan också betyda eller kännas som en granskning, en inspektion. Jag minns hur det var i folkskolan när folkskolinspektören kom på besök. Hur lärarinnan länge i förväg berättade för oss hur vi ska bete oss och hur vi ska svara. Och det kändes så högtidigt när inspektorn kom, som vi sa. Vi var ovanligt snälla och duktiga på att svara när lärarinnan ställde frågor. Kanske kan det också kännas lite opassligt ibland då föräldrarna kommer in i barnens rum och man sysslar med sånt som man inte borde göra. Hur skulle vi känna oss om Jesus kom på ett överraskande besök i vårt hem? Är allt i orden? Eller vill vi helst skjuta fram besöket någon dag så att vi hinner rätta till ett och annat, plocka undan tidningar och en och annan bok som vi inte så gärna vill visa? Tänk på att Jesus alltid är hos oss. Han vet alltid vad vi sysslar med, fast vi försöker gömma bort det för människor. Hans blick går igenom alla väggar, också in i hjärtat, fast han inte kommer på ett fysiskt besök hos oss. Men det kan finnas särskilda tillfällen då Gud kommer speciellt nära. Och då talar man om besökelsetid i andlig mening. Det kan handla om olyckor, sjukdomar eller andra former av lidande som gör att vi särskilt börjar tänka på vår Guds relation. Det som för 2 dagar sedan hände i Åbo är en sådan händelse som gör att vi tänker mera på de andliga tingen. Eller borde göra det, åtminstone. Gud kan besöka oss med sin lag när han påminner om vår synd och vår ovärdighet att möta honom. Och han kan också genom sin godhet föra oss till omvändelse, så som Paulus säger i Romarbrevets 2 kapitel. Vår text som vi hörde i som evangelietext berättar om vad som hände när Jesus var på besök i sin hemstad Nazaret. Jesus hade börjat sin offentliga verksamhet i Galileen efter att han hade blivit frestad av djävulen i öknen. Han undervisade i deras synagogor och han fick lovord av alla, berättar Lukas. Han gjorde också mycket annat. Lukas betonar hans undervisning. Så gör också Markus och Matteus. Men när han undervisade mötte han motstånd. Djävulen reagerade genom att låta onda andar bli aktiva och attackera honom. De visste vem han var, säger Markus. Men han drev ut dem alla. Och han botade alla slags sjukdomar. Men lägg märke till att det första han gjorde var att han undervisade. Det står i Markus 1 kapitel. Folk blev överväldigade av hans lära. För han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. De skriftlärda utlade lagen enligt den rabbinska traditionen, det som kallades de äldste stadgar. Om man ständigt undervisar i lagen eller ständigt lyssnar till undervisning i lagen får man ingen glädje och inget liv. Det är det som också kallas bokstaven i Bibeln som dödar. Lagen tar ifrån oss glädjen för den visar oss att vi inte klarar det. Det var annat med Jesus. Han predikade också lag, men framförallt evangelium med sin egen auktoritet. Han var själv Gud. Han kunde lägga ut det som verkligen angick människor med Guds auktoritet. Nu hade Jesus alltså kommit till sin hemstad och han besökte synagogan på sabbat. Han var redan känd ute i bygderna. Man förväntade sig att han skulle läsa skriften och hålla en predikan efteråt. Så räckte man honom Jesajas bokrulle. Och den var öppen eller öppnade sig på det ställe som han då läste i synagogan i Jesaja 61. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sen skulle Jesus predika. Han skulle alltså tolka texten. Det gjorde han på ett dramatiskt sätt. Han säger en mening. Åtminstone berättar inte Lukas mera. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Men det var verkligen dramatik i det här ordet. Det som Jesaja sa, det är nu verklighet. Jesus förklarade att den som Jesaja för 700 år tidigare hade profeterat om, han stod framför dem. Nu visste alla att Jesus, att Jesaja hade profeterat om Messias. Den smorde som skulle bli landets frälsare. Och när Jesus först började sin verksamhet också när han läste texten, så då berömde människorna honom. I äldre översättningar står det, de gav honom sitt vittnesbörd. Alltså, det verkar som om de skulle ha sagt att, jo, det är sant. Det som Jesaja säger, att det är Messias som står framför oss. Det är sant, här har vi honom nu. Men trots att de nu förundrade sig över de nådens ord som kom från hans mun, så blev det annorlunda. Vad var det här för nådens ord som Jesus läste om hos Jesaja? Jo, alla kände till bestämmelserna om sabbatsår och jubelår. Det är tredje Mosebok 25 som berättar om det här. Sabbatsåret skulle hållas vart 20 år. Då skulle man inte så i sina åkrar. Åkrarna skulle vila. Hur fick man att kört? Jo, Gud såg till att på det sjätte året, just innan sabbatsåret kom, då fick man så stor körda. Det räckte också för sabbatsåret. Och det räckte ända till följande år när man skulle så åkarna. Han välsignade det här på ett särskilt sätt. Men sen så fanns det då ett jubelår som skulle komma efter det sjunde sabbatsåret. Och det hade ännu en annan betydelse. För då skulle man ge den fri som hade råkat i obestånd, råkat var tvungen att sälja sig som slav för att klara sitt livsuppehälle. Eller den som då hade mist sin fädernärda gård. Och då hade blivit slav. Under jubelåret så skulle alla sådana ges fria. Och alla skulle få tillbaka den egendom som man hade varit tvungen att avstå från under de här 50 åren. Det var jubelåret. Jesus kungör nu i Nasaret att det här jubelåret har gått in. Nu har det börjat. Nu har han kommit som skulle ge slavarna frihet. Nu var det en glädjens dag. Evangeliets dag. Det var tecken på det här att Jesus botade sjuka, drev ut onda andar, lät döva höra, lama steg upp och gick. Det här vittnade han också för Johannes döparens lärjungar när de kom för att fråga honom om han är den som ska komma, det vill säga Messias, eller om de ännu ska vänta på någon annan. Det här vittnesbördet visade, det var han som Jesaja hade profeterat om och alla de andra profeterna. Så långt var det alltså glädje i synagogan när han kom. Men, vad hände? Det kom ett motstånd. Det är någon som påpekar, är det där inte Josefs son, timmermannens son, som bor här i Nasaret? Så börjar man fundera, jo, det är klart, han är ju en människa, han är ju född här i Landos. Hur skulle han kunna vara Messias? Och mot det här så säger Jesus en sak som tvärt vänder sympatierna till vrede. Och det är nu som vår text egentligen börjar. Efter det här som har varit en introduktion till vad han skulle säga. Jesus ser vad nazareerna tänker. Han ser att de är stolta över honom. För att han är berömd. De kommer inte för att de vill lyssna till vad han verkligen vill lära dem. De vill bona sig i hans strålglans. De vill låta hans majestät, hans stora gärningar som han gör, lysa över dem så att de får skryta med att han är från vår stad. Det här är en högmodssynd. Och Jesus bryter ner den här synden med sin undervisning. Han träffar spiken på huvudet med sina ord. Ni känner ju till jantelagen, som man brukar säga. Den som säger, du ska inte tro att du är någonting. Den som blir lite bättre än andra eller får mera beröm än andra ska tryckas ner. Så att man ska sticka upp. Precis så säger Jesus att det var. Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Så predikar han lagen i alldeles skärpa. Genom att anknyta till två välkända händelser. Det som han säger är inget smicker för att få mera beröm. Tvärtom, det väcker vrede. Så är det med lagen. Den träffar människor i samvetet och skapar vrede. Eftersom vi av naturen inte vill ta emot lagens ord. Man blir lätt arg när någon är rakt på sak och visar på en sjuk punkt i vårt beteende. Så var det också med nazareerna. Först anknyter Jesus till profeten Elias tid på 800-talet. Före Kristus. Det omtalas i första kungaboken 17. Profeten Elia var mäktig i ord och gärning. Han bad en bön till Gud och Gud stängde igen himlen i 3,5 år. Och det blev hungersnöd. Han sa till kungen, den ogudaktige kungen Ahab. Det kommer inte att regna förrän jag säger till. Tänk vilken makt en människa hade. Det var därför att Gud hade gett honom det där uppdraget. Det blev hunger. Då sände Gud Elia till en änka i Sarefat i Sidons land. Som var utfattig, som inte hade just någonting kvar att äta, som tänkte lägga sig ner och dö med sin son. Och så kommer Elia och säger, ge mig att äta. Och så tog mjölet i krukan inte slut. Och oljan tog inte slut förrän Gud hade gett nya uppgifter. Förrän hungersnöden var slut. Varför sänder Gud Elia till en hednisk kvinna och hennes son? Och inte till någon i Israel som också led av hunger? Jo, för att visa sin nåd som inte frågar om någon är värd den. Israeliterna, de tänkte att de var ju värda Guds nåd. Men Gud ville visa att det är han som bestämmer vem han vill vara barmhärtig mot. Det här måste ha varit svårt att förstå för israeliterna. De hade ju kallats att vara Guds egendomsfolk. De trodde att de var bättre än andra folk. De trodde att de hade förtjänat Guds nåd. Varför blev de förskjutna? Jo, för att de inte tog emot Guds nåd. Guds ord. De hade avfallit. Då Jesus nu drar en parallell till sin egen hemstad förstår alla att han avser just deras otro. De har ju profetians ord, att Messias skulle vara Nazaré. Och de har ordet i Jesaja 9, att det är just i Galileen som ljuset ska gå upp. Det evangeliet som vi läser på från Jesaja på julmorgon. Tänk att inte begripa. Han är ju deras frälsare. Istället för att kasta dem. Så kan Jesus ännu ett exempel. Med samma innebörd. Efterträdaren till Elia var Elisa, som omtalas i andra kungaboken. Det berättas där om hur den syriske hovmannen Naaman kom för att få bot för sin spetälska. En livshotande sjukdom, vilket är allvarligt för en framstående hovman i synnerhet. Elisa botade honom genom att befalla honom att gå och droppa sig 20 gånger i Jordan. Varför botade inte Elisa de många spetälska som fanns i Israel? Barnaman. Ja, de här exemplen berättar Jesus som belägg för orden. Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Men för Nazarena var de här jämförelserna en domsförvikan. De vittnade om deras hårdhet, deras otro. Men ville då inte Jesus att människorna i hans hemstad skulle bli frälsta? Varför predikade han inte evangeliet för dem när de ifrågasatte honom och hans uppgift? Problemet med dem var, som vi redan har sagt, som med Israels folk, att de var fastlåsta vid gärningarnas väg till frälsning. De hade inte förstått Guds utkårelse av nåd. De ansåg sig bättre än andra folk. Men Gud hade utvalt dem mot allt förnuft. Av Abrahams söner utvalde han Isak, inte Ismael den förstfödde. Av Isaks söner valde han Jakob, inte Esau den förstfödde. I följande generation försköt han den förstfödde Ruben och lät frälsningslinjen som slutade med Jesus gå vidare genom Juda. Och genom att Juda begick ett fruktansvärt moraliskt brott med Tamar, hans son hustru. Han upphöjde den hedniska kvinnan Rut till stammoder för Jesus. Och så vidare, många andra exempel. Till exempel släkttavlan i Matteus vittnar just om det här. Fyra kvinnor som alla var belastade på något sätt. Hör till Jesus släktal. Gud tänker annorlunda. Han frågar inte efter människors meriter. Borde nu inte Israels folk ha insett att det inte var tack vare deras härstamning och goda gärningar som de var utvalda till Guds folk, utan trots deras onda gärningar? Borde inte Nazarena ha ödmjukat sig och tackat Gud som lät en sådan profet uppstå i deras egen stad? Nej, de fylldes av vrede och tänkte döda Jesus. Det var bara genom ett under som Jesus kunde undkomma och gå rakt genom det milskna hopet. Kanske du nu tänker att de som jagade ut Jesus var otroligt dumma. Tänk att jaga iväg och försöka döda Herren, deras frälsare. Men hur gör vi? Vi ställs idag inför frågan, vad anser du om Jesus? Blir du arg om någon kommer och säger att du har syndat? För du tycker att du är lika god som någon annan. Bryr du dig om allt vad Jesus har gjort för dig? Eller klarar du dig gott på egen hand? Om det är så, då är det som med Nazarena. Då ska du inte alls höra något evangelium om nådens ord och Guds goda handlande. Utan då går Jesus bort rakt genom hopen. Det är det hemskaste som finns. Om Jesus lämnar oss, går bort ifrån oss. Men innan han gör det påminner han om hur han tog sig an änkan i Sarefat, som inte hade några meriter. Hur han tog sig an hedningen Naaman, som var dödssjuk, som inte hade några meriter inför Gud att visa på. Och inte hade någon rätt att ens bli botad av en profet i Israel. Och han påpekar att du är lika hjälplös och dödssjuk som Naaman i andligt avseende. Som han botade trots att han inte hade någon rätt i det. Han påminner om att han är din frälsare. Du som inte är någon israelit, utan en hedning som änka och Naaman. Det här gör han just idag, för idag är det besökelsetid. Vad har Gud för orsak att besöka oss idag? Varför berättar han för oss att han älskat oss så mycket att han sände sin son Jesus för att ge dig och mig rätt att vara Guds barn? Ja, ingenting hos oss. Inte för att vi har städat så fint och plockat bort allt som stör. Det har vi ju inte gjort. Vi är inte bättre än Nazarena och de som ropade korsfäst inför Pilatus. För du och jag är medskyldiga. till att föra Jesus i döden. Och det vi är medskyldiga inte bara för att vi någon gång ibland har gjort något dumt som vi får säga förlåt. Nej, till och med det bästa hos oss är värt straff. Inte bara de gånger när vi vet att vi har handlat mot Guds bud. För vår, själva vår natur är bortvänd från Gud. Den är inte som Gud har tänkt därför att vi har fallit i synd. Axel B. Svensson, en framstående predikant i Sverige, beskriver vår situation i en vers, sångvers, på ett dramatiskt sätt. Min fromhet var en dag, o Jesus, i din krona. Min strävan i den synd som dyr du måste sona. Det bästa som hos mig i bästa stunden fanns var inte ett annat värt än törnets vassa krans. Det bästa hos oss var värt törnekransen. Det var inte de sämsta bitarna av oss som ledde Jesus till döden, utan det var hela vår synd. Därför har vi ingen glädje och ingen framtid i att titta på oss själva. Så som Jesus måste stoppa till nasarenas munnar när de skröt med sig själva, så vill Gud flytta blicken från dig själv till Jesus. Han vill att du ska se den kärlek som han bevisat dig och mig och hela världen, då han gav sig i döden för oss. För att inte bara bota oss från yttre spetälska, utan för att frälsa våra själar från helvete. Då Gud visar oss sin kärlek i evangeliet, då får vi klä oss i Jesu rättfärdighet istället för i vår egen fromhet. Då ser vi att han tog vår ofullkomlighet, alla våra synder, vår avund, vår likgiltighet, vår bitterhet och vår själviskhet på sig, på korset. Han klädde på oss sin rättfärdighet och vi döptes och blev förenade med honom, så att vi var med honom på korset. Och vi fick ett nytt liv tillsammans med honom när han uppstod, så att vi nu får leva tillsammans med honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Och vänta på att den dag när han kommer tillbaka ska få njuta av den salighet som han har vunnit för dig och mig och alla syndar. Då du ser och tror att det här var för dig, då blir det en stor glädje att få hälsa Jesus välkommen och vara hos honom, trots vår ovärdighet. Och han vill stanna hos dig och inte gå sin väg genom dig. Därför ber vi. Ja, kom till mig, o Jesus kär. Mitt hjärta för dig öppet är. Kom in med nåd och salighet och bli där kvar i evighet. Hjälp Jesus mig till himlens ro, att jag hos dig får evigt bo. Jag kommer snart, o kära själ. Ja, amen. Kom. Allt är med dig. Amen.